finns ingenting som sattes i fält mellan 1945 och 1990 som inte fanns på något ritbord eller skissbord någonstans i Tredje riket under slutet av andra världskriget.
We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Hej och varmt välkomna till Pennornas Färdigt podcast. Den röst du hör till är mig, Per Wallin, precis som vanligt. Och idag ska vi prata om något som triggar igång åtminstone min fantasi. Nämligen det som lite dramatiskt brukar benämnas Tredje rikets mirakelvapen. De mer eller mindre galna planerna och ritningarna som florerade i Tyskland under 40-talet har gett upphov till mängder av konspirationsteorier, filmer och serier. Med oss idag för att prata om den här lite löjeväckande delen av historien har vi ju ingen mindre än vår mycket kunnige Mattis Bergvall. Nu kör vi. Välkommen till podden, Mattis.
Tack så mycket, Per.
Du, det är fjärde gången du är här.
Räcker det?
Nej, jag vet faktiskt inte. Hur som helst, kul.
Ja.
Du var ju däremot inte, det måste jag krossa ditt ego, du var ju däremot inte förstahandsvalet för det här.
Jävligt.
Ja, det är inte okej. Vi skulle få hit Machine Games som sitter i Uppsala. Som, de har alltså gjort Wolfenstein. Vi tyckte att de hade varit perfekta. Men nu får de höra, nu får de lite, bli lite hudflängda i eten här istället. För att de valde att inte ställa upp. Vi pratar ju om precis det de egentligen gör i sitt spel, eller hur?
Ja, ja i praktiken. Alltså, de tar ju ett litet steg eller två längre eftersom de på något sätt tar ju en del av det som nazisterna faktiskt tänkte sig att ja, men det här kan vi utveckla under slutet av kriget och sen så liksom lägger de på robotar och cyborger och allt vad det nu är de lägger på i det här. Så att det är ju liksom, det är ju nazi plus nästan eller vad man ska säga. Men visst, alltså det är ju helt klart deras arena så att ja, det hade passat dem.
Ja.
Men nu är de inte här.
Nu är de inte här.
Nu fick ni det som blev över istället.
Det får du och jag roligt.
Ja, det precis.
För att i Wolfenstein så träffar man bland annat på, i varje fall i första Wolfenstein, det jag spelade när jag var liten. Då är ju, jag kommer ihåg slutbossen tydligt, det är alltså Hitler i någon form av robotrustning med två miniguns, en i varje arm, om jag minns det rätt. Och det här, när man tittar lite grann på det, de planerna eller de ritningar och de fria fantasierna som nazisterna faktiskt hade, då jag får känslan av att det är mera liksom enorma stridsvagnar och otroligt avancerade flygplansprototyper. Stämmer
jo,
det?
Jo, men det kan man väl säga. Alltså mycket av det de tänkte sig utveckla, det känns ju lite grann som att det är ett gäng alltså 12-åringar som sitter och tittar på en krigsmakt och funderar på vad gör den här krigsmakten bra? Jo, men det är att den har väldigt bra stridsvagnar. Vad händer om vi bara gör den här stridsvagnen ännu större? Och sen så vips så hamnar man på Maus. En vagn de ju faktiskt byggde var tre prototyper av, eller prototypvagnar av också. Så att jag menar, jo visst. Och sen när det gäller det här med planen, det finns ju ingen ände på idéfloran där. Alltså det finns en professor i Israel som heter Van Kreveld som är utmärkt bra. Han skrev i någon av sina böcker att det finns ingenting som sattes i fält mellan 1945 och 1990 som inte fanns på något ritbord eller skissbord någonstans i Tredje riket under slutet av andra världskriget. Så att liksom idéer fanns det ingen brist på. Det är snarare tvärtom att man hade för många idéer. Eftersom det fanns ju ingen standardisering i Wehrmacht att tala om till exempel.
Och då pratar vi om luftvärnsmissiler, vi pratar om mörkerhjälpmedel, vi pratar om nya typer av stridsvagnar, vi pratar om allt möjligt då helt enkelt.
Ja, alltså det där med mörkerhjälpmedel är ju intressant att säga. Alltså att de hade någon form av bildförstärkare eller man nu ska kalla det. Liksom, alltså inte ens första generationens utan liksom generationen innan den första generationen till eldhandvapen. 44 blir det väl. Och i sina pantervagnar, om det är G-versionen då, så hade de något som heter spärrbesikten. Jag läste någon som hette Alan Clark som beskrev det hur liksom motsvarande bildförstärkare och mörkerhjälpmedel fick NATO-styrkorna i sina vagnar på 60-talet. Jag menar, det var inte så många vagnar som åkte runt med spärrbesikten, men det är just det att de ändå hade det. Jag vet inte, det kanske är det som gör det liksom lite intressant också, att nazisterna, Tredje riket lyckades under kriget uppfinna dels grejer som var så otroligt före sin tid. Alltså man har raketplan, man har jetplan, man har mörkerhjälpmedel, man har faktiska alltså, kryssningsrobotar, man har radiostyrda robotar om jag inte minns fel också.
Ja, stämmer nog.
Mm. Ja, för mig det. Och liksom några av de absolut första moderna riktiga ubåtarna, några av de absolut första moderna riktiga stridsvagnarna. Men sen finns det också hela den här uppsjön av grejer som var saker som de verkar ha rökt väldigt mycket när de kom på det. Så att det är liksom så att de kastar allting på väggen och ser vad som fastnar. Och en del fastnar och det blir en pantervagn. Och en del glider av väggen och det blir den här skissen på P1000-ratten liksom.
Man får ju känslan av att de liksom var hyfsat selektiva. Just om man googlar lite grann och kollar runt lite grann, då är det mycket typ den här planen presenterades för Hitler. Hitler sa ja. Ett år senare så kommer Albert Speer in, rustningsministern, och bara, nej, vi lägger ner det här, grabbar. Här,
jo, men alltså,
fortsätt inte med det här.
Ja, men ibland får man ju det intrycket. Alltså, för jag menar, Speer, det är väl hans memoar, nej, det är de här intervjuerna med GTA-serien. Då säger han ganska stolt, vilket ju, man kan ifrågasätta hur stolt han ska vara för det, men skitsamma. Alltså, jag är ganska stolt att han förlängde krig med 2 år. Och det är väl, kan man säga, vad man vill. Men helt klart är det att just det här med att han införde någon form av rationalism i rustningsindustrin, det gjorde ju att de kunde slåss längre än vad de kanske kunde ha gjort utan Speer. Alltså bara mängden reservdelar som de behövde för Barbarossa är helt vansinnig. Och också mängden olika patroner. Alltså jag menar, de hade ju så otroligt många kalibrer bara till eldhandvapnen, så att det är nästan gränslöst. Och det är, varje liten patron ska ha en egen logistikkedja och en egen liten fabrik då, där de här tillväg... Alltså det är inte så rationellt, det kan man inte påstå.
Apropå, du nämner eldhandvapen, och det här är ju väldigt intressant. Jag läste en artikel om det, att... den tyska soldaten i princip från och med 1939 till 45 i grund och botten oförändrad. Han går runt med sin Kar 98 som är från 1898. Ett ytterst bra repetergevär. Men samtidigt så såg man liksom att de andra krigsmakterna, framförallt Sovjetunionen, var väldigt framme på det här, just det här med k-pista, kulsprutor, halvautomatiska vapen med liksom standardiserade kalibrar, och de var pålitliga och så vidare. Liksom. Och till och med amerikanerna kom ju väldigt snabbt fram till Emmett Göran till exempel, och karbiner av olika slag. Medan tyskarna, de hade liksom, de hade Kar 98, och så gick det en stund, och så gick det en stund. Och så STG 44, världens första automatkarbin, superkomplicerad, jättetung, ja. Som gick ut till en handfull.
Ja, men som var väldigt bra, liksom det som man verkligen fick ut.
Suverän, men liksom att det finns ingen, det verkar som att det inte fanns någon så här, vi tar ett steg i taget och testar och kommer ut på bredd och liksom taktisera med det på ett rätt sätt med olika typer.
Nej, det är tråkigt. Men det ligger väl någonting i det. Och jag menar, de investerade ju rätt mycket tankemöda i det här med understödsvapen. Alltså, klassikerna är ju kulsprutorna, alltså MG34 och MG42. För den sistnämnda, det var ju en otroligt bra kulspruta.
Eller används ju än idag.
Ja, i praktiken, för det var MG3 är väl i praktiken det, fast
ja, precis.
Lite moddad. Liksom.
KSB 92 tror jag den heter i Försvarsmakten.
8000?
Mm, jag tror det.
Men ja,
jag tar inte gift på det.
Nej, okej. Okay. Mm. Men oavsett, alltså, för där var ju på något sätt tanken när man satt med Reichswehr och skulle liksom strukturera upp Wehrmacht, att varje skyttegrupp ska vara liksom strukturerad kring kulsprutan. Liksom. Så att även om KSB-laddaren dör, så ska det alltid finnas någon som kan mata i nya band i det hela. Och då är ju liksom kulsprutan så pass viktig, så då kanske man ser lite grann som att i en eldstrid så kommer de här puffrorna som de andra soldaterna springer runt med, alltså karbin 98. Det är ju mest där som de får man snuttefilt jämfört med den här liksom kulsprutan då, som ska fortsätta skjuta oavsett vad som händer egentligen. Eller förstår jag tänker?
Ja, nej, men precis. De var lite för bra för tidigt. Just det att de vann eldstriden hela tiden, så kanske de inte behövde vara innovativa på just det området.
Nej, kanske inte. Samt, det fanns ju MP40 och sånt där, men ja, nej.
Jag tänkte så här, kollar man lite runt på vilka prototyper det finns, så kan vi prata i timtal om olika. Men om vi delar upp det lite grann, jag tänker så här, land, luft och sjö. Mm. Vad har vi där? Om vi börjar med land, har du någon favorit där?
Ja, men alltså det är ju liksom... Man tycker att Maus var liksom lite sådär skenande kanske. Det är ju en jättestor stridsvagn som man döpt till Mus, och som man faktiskt byggde en 3 exemplar av, som nättjämt kunde fungera ordentligt. Alltså den här uppföljaren som man hade tänkt sig, Ratte, på 1000 ton, som nättjämt skulle kunna röra sig, utan liksom kallas för Landkreuzer för att det just är en landkryssare. Det är som ett fartyg på larvband mer eller mindre som är ute och åker. Det är väl min favorit, om man ska säga. Alltså, för det är liksom själva idén som en galoman. Det är liksom så storslaget på något sätt. Att vi, återigen, vi ska göra en sån här fast mycket, mycket större, säger de när de tittar på Tigervagnen. Och sen efter det, när de bestämmer sig för att ja, men den här var inte stor nog, nu ska vi börja fundera på om vi kan göra en P1500 monster som är ännu större och har en jättestor pjäs. Alltså, ja, en själv då?
Jag tycker ju faktiskt, som du säger, Landkreuz är otroligt intressant. Men det skulle ju taktiseras kring det här på något vis. De var ju inte dumma vid det här laget. De förstod ju liksom att en ensam stridsvagn är otroligt utsatt, även om det är en Tiger eller en Tiger 2. Det man såg då var ju att när de hade de här högdjuren med Hitler och hans generaler kom och tittade på den här, och så bara, här har vi Maus till exempel. Vilken fantastisk vagn här. Enorm kanon. Oj, 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 oj. Koaxialmonterad 7,5 cm kanon också. Bara för att ha två.
Why not?
Och jag tror det var Gideon som räckte upp handen i princip och bara, den har inga kulsprutor. Hur ska den försvara sig? Vad är liksom, vad är tanken? Och då, ja men okej. Jo men det ska ha någonting i alla fall. Det är inte ärrikt. Det är inte så det ska gå till. Det är liksom infanteri. Nej men det, ja, det här, nu pratar vi pansar liksom. Så att, och då var det någon som bara, jo men okej, du kan få en koaxial monterad kulspruta. Kan du få, ja. Koaxial monterad i ett torn som liksom vrider sig ett varv på så här 10 minuter. Alltså, men det känns som att det var liksom herrarnas fria åkning i just sådana där saker.
Ja, men jag tänker det kanske är lite problemet med totalitärt, eller det finns väl många problem med totalitärt samhälle, men ett av dem är väl på något sätt att om någon tillräckligt högt upp förför sig någonting, då kan det helt plötsligt bli verklighet. Det räcker ju med att titta på Nordkorea för ett bra modernt exempel, just när någon får en någon form av brain fart och sen så blir det liksom en lag, semlor till alla på onsdagar eller någonting. Alltså det, och det är väl samma sak med den här.
Men Langtrois är, eller Monster, för den skulle ju ändå, jag höll på att säga att den är vettig, men där tog de ju ändå, de tog liksom, vad är det bästa vi vet? Så här, ja, vi gillar pansarvagnar. Nu säger jag pansarvagnar, inte stridsvagnar. Ja, jag vet, om jag menar pansarvagnar, för att just att stridsvagnsgrejen var liksom inte själva poängen, utan de ville ha larvfötter och stora grejer. Och vad gillar vi mer? Vi gillar stora kanoner. Mm. Så vi tar den här Schweres Gustav, ja. Liksom. Världens största kanon. Och så sätter vi den på larvband. Och var en av larvbandsdelarna drivs av en ubåtsmotor. Alltså,
ja, men alltså det
är väl... så här, vad är det bästa i världen? Så här, jag gillar korv och jag gillar glass.
Ja.
Då korvglass.
Jag menar, det blir mer som någon form av stormkanon då. Liksom, alltså som en stog eller något åt det hållet. Alltså inte riktigt en stridsvagn, utan mer som en liksom bara rullande pjäs. Som...
Mm.
Men ja, just också tanken är marschhastigheten på dem där. Jag vill minnas att Monster också, den, eller inte Monster utan den tänkta ratten, den var ju tänkt att ha, om jag inte missminner mig, luftvärnspjäser. Så där var det ju ändå någon som hade tänkt till lite grann. Att, ja, men den här är skitstor, det finns flygplan som inte tycker om oss och de kan hälla saker som vi inte tycker om på den här jättestora grejen. Då behöver vi ju luftvärn. Mm. Men liksom bara den själva tanken att en stridsvagn ska ha integrerat luftvärn och flera pjäser dessutom. Det är, ja, nej. Men om man kommer ifrån stridsvagnarna, alltså, något annat som sker på land som jag tycker är väldigt intressant, det är inte materiell utan det är liksom snarare planer på landbacken. Det är ju det här med Germania.
Vad är Germania då?
Ja, det var rimligt så. De hade tänkt sig ungefär att Berlin är stort och fint och så, men när vi väl har vunnit kriget och vi har liksom utrotat alla ryssar och alla judar och sådär och liksom Europa är nazistiskt, då så räcker det inte med Berlin, utan då måste vi ha någonting mycket, mycket större, och då behöver vi Germania. Och då liksom, det är som att de har tittat på hur, alltså romarriket, men inte som romarriket såg ut, utan hur en 1800-talsmålare målade romarriket. Det vill säga allting är enormt, det är doriska pelare precis överallt och nakna statyer precis överallt. Och resultatet blev en hel del statyer och små skisser och modeller då som Speer och pojkarna fick dra upp då av den här världshuvudstaden då som det skulle bli. Och alltså i den här så kunde man bland annat då kunna återfinna Hitlers sarkofag, för att även Himmler fattade ju att någon dag så kommer fyren dö och då måste vi husera hans lik någonstans. Så då tänkte han sig ett mausoleum som skulle vara 355 meter högt. Och i det så skulle man då ha Hitlers lik i en kista som skulle vara av rent guld.
Såklart.
Givetvis. Prytt med ädelstenar och så vidare. Och salarna då som skulle omgärda den här massiva kistan, återigen i rent guld och ädelstenar, de skulle vara stora nog för att man skulle kunna husera 200 000 till 300 000 pers där inne.
Mm.
Och det här är liksom en byggnad i Germania. Och det här var inte den enda monumentalbyggnaden. De hade tänkt sig en triumfbåge också som skulle finnas i staden då, och den här skulle naturligtvis vara mycket, mycket större än den i Paris, 117 meter hög, och förstås, och återigen alltså det är det här som är grejen, det här är liksom som att ett barn sitter och funderar på sånt här, jag vill ha en jättestor, men oavsett, den skulle vara jättestor den här, 117 meter hög, och i den här triumfbågen så skulle man ha ristat in samtliga namn på samtliga stupade under hela första världskriget. Det är alltså 1,8 miljoner namn man har tänkt sig.
Hade lite att göra.
Lite grann, har du varit vid Tynkott någon?
Nej.
Nej, alltså där det ligger Belgien, och där har britterna ristat in, ja, nu får jag lyssna nu, ursäkta, men jag tror det är 30 000, där krokar 30 000 namn på en stor marmorvägg. Och det är väldigt gripande och väldigt skakande att se, liksom, för då får man verkligen en känsla av hur mycket folk det här är. Och, men det är ju alltså bara inom stora situationstecken 30 000, men då tänker sig 1,8 miljoner, alltså herregud, det går ju inte att ta in liksom. Så att det är ganska litet arbete, eller ganska omfattande arbete får man säga. Och det är återigen bara en byggnad man har tänkt sig i Germania.
Jag vill minnas att i center på staden skulle det vara någon form av stor kupol.
Mm, Folkshalle.
Folkshalle, som skulle vara så stor och hög att den skulle ha sitt eget vädersystem i sig.
Jo, men det var någonting man oroade sig för. Alltså att man har 200 000 personer som står och lyssnar på Hitler då. Och sen så börjar det regna på dem då för att den här andedräkten då går uppåt.
Det har bildats mål i det här.
Ja. Fan också. Och den i sig är ju helt galen. Naturligtvis. Alltså den skulle vara så pass stor att man bokstavligt skulle kunna få plats med Peterskyrkan i Rom i själva kupolen och ha plats över. Och det är ju inte så litet då. Och det sjuka är att alltså, de gjorde vissa förberedelser för det här. Man byggde något som kallas för Schwerbelastungskörper, som är en jättestor betongbit som man ställde ner för att kolla om den här triumfbågen då skulle kunna ställas upp på jord i grund och botten, för den skulle vara väldigt stor och tung liksom. Och tanken var då att man skulle ha den här jättestora Schwerbelastungskörper och se, sjunker den ner i jorden? Om den inte sjunker ner så mycket i alla fall, då kan vi bygga triumfbåge här. Och den byggde man, den finns kvar i Berlin idag, går att titta på.
Har den sjunkit ner?
Nej, den funkar tydligen.
så vi kan bygga det?
Ja, vi kan göra det om vi nu vill. Men sen nästa grej är liksom att Hitler då, när kriget hade vänt ordentligt och de här liksom tusen bombaräderna började komma in över Berlin, då tyckte han att det ändå fanns någonting positivt med det här, att hans huvudstad var på att smula sönder och hans befolkning var på att brännas till döds. Det var ju då att om Berlin nu förintas av fientliga bombarmador, det är på sätt och vis bra, för då kan ju det ge väg för Germania sen. Vi behöver liksom inte riva, utan det gör ju våra fiender åt oss, och sen behöver vi bara städa undan det här när slutsegern har kommit.
Smart.
Eller hur? Så man tänkte liksom på allvar i den här typen av banan att det här kommer att ske. Det är liksom inte bara någon form av skrivbordsprojekt, utan det är Germania kommer byggas. Man bröt granit till det och så vidare, så att det fanns verkligen på liksom i tanken så. Det kommer ske efter kriget.
Spännande.
Ja, jag tycker det.
Ja, jag är glad att det inte började byggas mer. Eller som jag tror du nämnde innan också, vi kanske ska vara glada att de ägnade så mycket tid, kraft, pengar och resurser åt sådana här fantasiprojekt kanske.
Jo, men alltså det finns ju någon uträkning som menar på att om man ser till mängden resurser som kastades ner i V-projekten, så motsvarar det ungefär det som lades ner i Manhattan-projektet. Och V-projekten, de var ju skitläskiga för de som utsattes för dem, för att jag menar, det kommer helt plötsligt robotar som dundrar ner i London och sådär, det är ju inte så kul. Men samtidigt, det är ju inte krigsavgörande, det är terrorvapen, det är någonting som är hemskt och läskigt, men det är inte som det här när amerikanerna helt plötsligt har atombomber, för det är krigsavgörande däremot. Och jag menar, det är väl mer än en historiker som har liksom tänkt tanken att om de nu struntar det V-projektet och la samma resurser i att bygga lite kärnvapen. Alltså, om vi leker med tanken om man hade kunnat göra det, det hade ju varit trist.
Och apropå kärnvapen, om vi flyttar oss i luftarenan.
Ja, låt höra.
Här har vi ju, jag vet inte vad man ska säga, hundratals med alla upptänkliga varianter av luftfarkoster som man kan ens komma på. Om man är en galen 12-åring.
Ja.
Då får nog lyssnaren kanske en uppfattning över det. Vi kan hålla oss med V-storyn där. Och så, de hette ju inte V1 och V2. Jag tror att det är någonting som propagandaministeriet gav dem. Alltså vedergällningsvapen. Jag kan inte tyskan.
Vergeltungswaffe.
Ja, snyggt. Det var ju då V1 och V2. Och det var ju då A-serien som det kallas. A1 och A2 tror jag. Men Werner von Braun hade ju planerat ända upp till A10. Och A10 var någonting i princip som man skulle kunna ta sig åtminstone till månen med. Det var en enorm typ av raket. Han hade ju sen också planer på, jag tror han hade nog lämnat lite grann det här, nu ska vi bomba USA. Det fanns på talen, men han hade ju alltså rymdfärjor som ser ut som någonting som en Hollywood-producent skulle kunna designa idag när man tänker på futuristiska rymdskepp.
Mm.
Så vi hade A10 och sen hade vi någonting som heter Silverfågen. Vi kommer lägga upp det här på vår Facebook-sida. En hel drös med bilder på de här grejerna vi pratar om sen. Så att när du lyssnar på det här avsnittet, gå in på vår Facebook-sida, Pennan och Svärdet podcast, så kommer det finnas massa vidare.
Ja, men den var väl tänkt att bomba USA just.
Var Silverfågen tänkt att bomba?
Ja, jag för mig det. Alltså att det skulle liksom, det var som att man kastade macka på stratosfären eller någonting. Den skulle mer eller mindre strutsa på, jag kan inte sånt där, men något sånt där. Och sen skulle den komma fram till New York, kärnvapenbomba den staden och sen göra sin inflygning över Afrika. Så vi pratar alltså om världens första rymdfärja som också tar ett varv kring jorden för att göra sin bombing run. Det är ju också ganska Alltså just när vi pratar om megalomana saker.
Ja, ja. Att du har nog säkert rätt.
En som jag tycker är väldigt märklig, det är något som heter Bachem BA349. Mm. Har du hört talas om den?
Nej, kanske.
Nej, men alltså, som du sa, det finns ju liksom hundratals sådana här. Och det här, vad jag förstår, i alla fall ett plan som de faktiskt byggde. De fick fram några stycken sådana här. Så det var inte bara liksom skissbord, utan de lyckades snickra ihop några. Och det som är roligt med det här då, utöver att det är ett raketplan, vilket i sig är en rolig tanke, liksom att jag tänker alltid på nyårsfyrverkerier där, att man tänder på en liten tråd och så åker raketen iväg. Ja, det här var väl typ samma princip fast med något större tråd. Den här då, den hade en maxhastighet på 1000 km i timmen.
Det är rätt bra under andra världskriget.
Jättebra. Det som är mindre bra är att den kunde inte landa. Tusen också.
Typiskt.
Så det här är verkligen engångsvapen. Man skjuter iväg den och så går den jättesnabbt. Och sen om piloten överlever, vilket jag antar är osannolikt, då får han hoppa liksom och bara lämna sitt plan. Och det är också just det här när man pratar om att Speer nog var en av de mer rationella figurerna i ledargarnityret. Hur irrationellt det är. För de här var ju svindyra att utveckla, producera och bemanna. Men med tanke på att man skulle skicka iväg den, den har lite raketer i nosen och sen så liksom bara över. Liksom.
Apropå jättedrivna, det är någonting som man inte hör så mycket om, det är ju faktiskt att det sista tyska flygplanet som flög över England var ju typ i april 1945, vilket var ett tvåmotorigt jättebombplan. Inte ME-262, utan ett bombplan. Det ser ut som en Junker, vad heter de? Junker 88, de här tidigare.
Stukasen, eller?
Nej, inte Stukasen. Oh, nej, Heinkel 111.
Ja. Mm.
Som flög in då, alltså de tillverkade ett par av de här.
Aha, aha.
Så den flög in, alltså den flög så pass fort att inga Spitfires eller någonting kom i fatt.
Ja.
Överhuvudtaget, och ingen luftvärn. Så den var inne i brittiskt utrymme i april 45.
Ja, jo.
Alltså det är knappt att de hade att tyskarna hade ett flygfält och en starta ifrån.
Ja, men och det är också signifikativt där att du säger att de byggde ett par av dem. För det gäller ju alla de här grejerna. Alltså ja. De som ens kom av skissbordet, det blir just ett par till 40 eller någonting.
Ja.
Mot återigen tusen bombararmaderna som kommer åkandes. Men det är väl liksom någon form av återigen, det är väl dels den här desperationen liksom som du beskrev, att nu måste vi få bort de här armaderna och dels är det tidigare då, att någon fick för sig någonstans. Alltså just när det gäller det där, det finns ju också den här, vad 17 heter den? Horten, den flygande vingen. Som en del tror är då liksom det första stealth-planet. Och det var ju också tänkt som en bombare. Det var väl att den var byggd med så pass, alltså de hade så pass svåra resurser kvar vid det laget. Att det mer att eventuellt så var att de slumpade fram en stealth-bombare. Men sen var det någonting med att de hade någon kolimpregnering där på också som gjorde att man inte såg dem på radar, eventuellt återigen. Men det är också liksom ett exempel på att man ganska sent i kriget bygger ett jetbombplan som ser väldigt mycket ut som en B-2 Spirit, alltså det som jänkarna använder idag för att bomba saker. Och som eventuellt liksom faktiskt funkade.
Du har ju en som jag tycker är intressant som heter Focke-Wulf Treibflügel. Då tänkte sig nazisterna såhär, okej, återigen, vi måste slå mot de här allierade bombarmaderna. Vi har väldigt dåliga flygfält och så vidare. Vi måste ha en interceptor, alltså ett jaktplan som kan starta och landa vertikalt.
Förstås, ja.
Bara den idén liksom. Man måste starta och landa vertikalt. Så här. Då utvecklar man, man tänker sig en flygkropp som står upp på stjärten helt enkelt. Rakt upp, som en raket kan man säga. Mitt på den här flygkroppen, där är vad som skulle kunna beskrivas som en propeller. Där liksom nosen
på... Ja, men
på,
den här har jag sett bilder av. Den ser inte klok ut.
Den ser helt galen. Nosen på propellern är liksom hela flygkroppen. Och sen går propellern runt den själva flygkroppen. Längst ut i propellerbladen, där sitter små raketer. Nu får ni hålla i, för nu blir det bra. Och då ska vi helt enkelt tänka, okej, nu kommer de allierade bombplanen, sätt dig i den här Focke-Wulfen. Då tänder man de här raketerna så att propellen börjar snurra runt i en sjuk hastighet. Och där på något vis blir en slags helikopter tills motorn i flygkroppen kommer igång av rotationen av propellerna. Och kan matcha det, och då lyfter du. Och flyger iväg då och skjuter ner de allierade bombplanen.
Byggde de några sådana här?
Nej.
Nej, det gjorde
de
inte.
Nej, utan de hade ju några vindtunneltest. Ja. Och men det här sen, liksom 15 år senare lite drygt, då ser du i typ New Mexico och USA, de här när USA höll på med det som sen blev kallat för UFO-testerna. Man hade ju jättekonstiga. Där har de sådana liknande prototyper. Inte med den här sjuka propellerlösningen, utan jetmotorer. Men som startar och landar på stjärten. Jag tror till och med att den fick en form av beteckning. Men jag tror aldrig den förbandsattes. Sen kan man ju tänka att den då blev den här förmågan att starta och landa vertikalt med jetmotorer. Det blev ju Harrier, V12-planen och nu Ospreyen då, som fortfarande används idag. Så alltså tekniken finns ju. Jag kan tänka mig att där lever den ju kvar, de här galna projekten på något vis.
Där föder totalitarism, desperation och alltså rent vansinne.
Ja, ja, ja.
Ska vi över till sjöss då? Eller? Ja. Har du några fler plan?
Nej, ja, men vi tar sjöss också. Jag har några roliga där. Men börjar du?
Alltså, det här är ju verkligen det jag kan absolut minst om i överhuvudtaget när det gäller krigshistoria. Men alltså, något som jag tycker är intressant med det är de här enmansubåtarna som de byggde. En hette Hai och det var någon form av prototyp. Sen var det en som hette Marder som faktiskt funkade. Och sen var det en som hette Neger som jag också tror funkade. Och,
alltså, vi klipper bort det här sista.
Ja, fast den hette så. Ska jag säga det? Men oavsett så... Nazisterna har rasister, avslöjande. Men i alla fall det som är intressant med de här är att alltså, de i praktiken är en slags bemannade torpeder. Och det var inte så att samtliga var tänkta att fungera så, men i praktiken blev det ofta så att det också är liksom som en slags självmordskapslar, liksom, att den som sitter i den här bemannade torpeden, han kör framåt och sen så tutar han och kör han och sen så åker han in i mål och så sprängs torpeden och han liksom. Och det är ju dels ganska hemskt, men dels också säger det ju en del om hur långt det har gått vid det laget. Alltså just det här när man börjar sätta upp vad som i praktiken är självmordsförband och sen så har man en egen alltså industriell infrastruktur och en egen logistikkedja för de här små självmordsförbanden. Och de har en liknande som heter, i luften som heter Leonidas-skvadronen eller något åt det hållet, som var flygplan som skulle göra, eller sådana piloter i flygplan som skulle göra mer med kamikaze-anfall. Nej, men just det där, det tycker jag är ganska intressant, alltså just de här små bemannade torpederna. Det var någon författare jag läste som menar på att en del av de här inte gick att öppna från insidan. Man svetsade in folk då eller liksom slängde ner dem i det och sen stängde man och sen gav man dem liksom lite opiater av olika slag som de fick roa sig med i väntan på den här stora insatsen då. Apropå desperation och totalitarism då naturligtvis.
Annars brukar ju Nazi-Tyskland mot slutet av kriget vara kända för att uppfinna den första faktiskt fungerande ubåten. Den som kan vara nere under vattnet länge. Helt enkelt. Och som många där tror ju så här, hade de satsat på den här i tid, i omfattning, förbandsatten, då hade slaget om Atlanten kunnat gå åt ett annat håll. Det finns beskrivningar av, vi har ju den boken i sortimentet, vad heter den? Döden i djupet tror jag den heter. En av de få tyska ubåtskaptenerna som faktiskt överlevde är på en sån, eller beskriver den, och kör igenom, eller kör, vad säger man på sjöspråk, stävar, ja, hur som helst, seglar under de här enorma allierade armaderna som inte upptäcker dem överhuvudtaget. Hade man haft den typen av teknik hade det kunnat se annorlunda ut.
Jo, men alltså det finns en bra historiker som heter Adam Tose som beskrev, han var lite rolig för han bestämde sig för att vi har skrivit jättemycket om Nazi-Tyskland sedan 1945 och innan för den delen. Men det är inte så många som har skrivit om det ur en ekonomisk synvinkel. Så det han gjorde, det här låter torrt men det är intressant hur det låter. Han gjorde så att han skrev en bok som bara egentligen analyserar Nazi-Tysklands ekonomi. Och han kom ju fram till allt möjligt intressant där. Men han tar upp den där ubåten bland annat. För det han pekar på är att alltså, problemet med det är inte designen i sig. Utan problemet är att Nazi-Tyskland hade väldigt begränsade resurser när det gällde kol och stål. Och för den delen alltså manskap eller manpower helt enkelt. Men då beteddes som att det inte fanns några begränsningar. För samtidigt som man höll på att utveckla det där så höll man också på med alltså, ytfartyg och sånt och ville ha fler av det. För det är väl en sån här gammal tvångstanke mer eller mindre att vi vill ha fler jättestora skepp och fartyg till havs för det är coolt. Och samma resurser ska också gå till att göra den första ubåten. Det är väl en av grundproblemen det här med att det var så liten standardisering. Eller?
De höll ju också på att försöka utveckla, nu ska vi se, de första robotubåtarna. Alltså som skulle bära ballistiska missiler och kunna skjuta. Det finns alltså prov och försök där de avfyrar raketer från ubåtar. Och då är det allt ifrån ubåten går i ytläge, du sätter upp träramper som du lägger raketer på.
Alla dessa jävla raketer är ständigt. Ja, alltså.
Tänder på och så skjuts de här raketerna och de går väl åt all världens håll. Men de form av grundläggande kajutska liksom, raketartilleri. Men det fanns också ritningar på enorma ubåtar som skulle bära V2-raketer. som är helt enorma. Och då skulle de här då återigen stäva över Atlanten, avfyra de här V2-raketerna, helst då med nyuppfunnet nazistiskt kärnvapen på New York då,
ja.
Och slut USA.
Givetvis. Ja. Ja, men, ja, men alltså, de hade ju också den där, minns inte vad beteckningen var för den nu, men de hade ju den där ubåten som skulle åka iväg, alltså göra nästan en världsomsegling under haven. Alltså att den skulle åka med ritningar och eventuellt även vetenskapsmän till Japan. För att liksom staka upp deras insats i kriget. Alltså Japan och Nazi-Tyskland hade ju inte så mycket nytta av varandra egentligen. Alltså det var ju omöjligt för dem att samarbeta på något praktiskt sätt. Men det fanns en ubåt då som inledde en resa under havet mot Japan för att ge dem lite eller teknologisk assistans i grund och botten.
När var det här?
Slutet av kriget.
Kom den fram?
Nej, förstås.
Alltså egentligen skulle man ju kunna prata mycket om man kunde såna här saker, ska jag säga. Om kryptomaskiner och såna här saker.
Ja, fast det har en kollega som kan, det kan inte jag.
Nej, det har du aldrig sett till.
Men däremot, alltså, någonting vi glömde till land, det är ju de här grejerna som kommer från Tintin mer eller mindre. Som är ljudkanoner och sånt där.
Jaha, just det. Och sol, det fanns ju någon, det fanns en plan. Man skulle skicka upp en enorm spegel i omloppsbanan.
Ja, men alltså, är vi säkra på att det stämmer eller är det från Mad Magazine? Eller?
Eller det kan vara det. Ja, men ta planer inom situationstecken.
Ja.
Alltså återigen, det här är så här, alla nivåer av...
det blir en spekulativ podd.
Det blir väldigt spekulativ podd. Men det är det som är så roligt. Man kan nästan, alltså, jag kan tänka mig att är man liksom återigen skaparen av till exempel spel som Wolfenstein.
Ja.
Du kan i princip säga så här. This is based on a true story.
Ja. Ja, men alltså det...
Någonstans har någon tänkt det här.
Ja, men visst. Det var ju som vi snackade om tidigare. Alltså att, om man ser en film, och det är en sån här riktigt bra film som innehåller Dolph Lundgren och liksom låga produktionskostnader. Och sen är inledningstexten att liksom i slutet av andra världskriget så började nazisterna bli desperata. Då kan man gå med på mer eller mindre vad som helst. För att de gjorde grejer som var så pass osannolika och planerade saker som var än mer osannolika. Att liksom man köper det. Liksom. Att ja, nej, men det kan de väl säkert ha gjort. Liksom. Man blir väldigt okällkritisk när det gäller just sånt här. Alltså nazistisk teknologi. Men kör hårt, din sol...
Ja, nej, men det var spegel som skulle skickas upp i omloppsbana. Då var tanken då att solljus skulle riktas, ungefär som när du bränner myror med ett förstoringsglas.
Ja.
Att solljus funkar så att du kan samla upp det på ett sånt sätt och sen vrida ner då mot, ja, förslagsvis London och bränna bort London.
Fantastiskt.
Från jordens yta.
Ja. Mm.
Men de gjorde någonting annat mot England som du berättade om förut, tror jag. Någonting med valuta eller något sånt.
Ja, men det är också en helt vansinnig grej. Alltså, den här gjorde de ju faktiskt. Alltså, det var ju att man tvingade koncentrationslägerfångar att bli falskmyntare. Och sen så fick de... Sen fick de börja göra brittiska sedlar då. Och de gjorde många och de höll på väldigt länge också. Och sen efter kriget, när det var någon brittisk bankir som fick titta på de här då, så menade han på att ja, det här hade vi gått på för att de var så pass lika originalet. Så vad tanken var, att man skulle göra, alltså, biljoner av de här sedlarna och sen då på något sätt då få in dem i Storbritannien så att de skulle komma i omlopp. Och på så vis så skulle pundet urholkas i värde och det skulle i sin tur leda till inflation och i sin tur ekonomisk kris, och så har Nazi-Tyskland vunnit kriget. Mm. Det är ovanligt avancerat för vad en av deras planer kan tilläggas. För i vanliga fall, som sagt, så är det mer, vi gör den större. Men det här är ju ändå att man tänker ekonomiska termer, vilket sällan skedde i Nazi-Tyskland överhuvudtaget.
Just det här med att tänka större, jag gillar ju just det ur en slags totalitär diktatorstil.
Mm.
Om vi tittar just på den andra parten i axelmakten, i alla fallet Japan, som i princip säger så här, det här med slagskepp, det är en bra grej. Fast det är det ju inte, säger någon annan.
Hangarfartyg finns.
Det har varit mycket, ja, men slagskepp, jag tror, varför vill ha slagskepp? Ja, men jag tror att de bara har hittills varit för små. Det är slutsatsen jag drar av det här, säger någon japansk amiral, eller ett gäng, flera stycken misstänker jag. Och då gör man Yamamoto och systerfartyget, som jag har tappat namnet.
Musashi?
Ja, kan vara det så. Som är sinnessjukt stora.
Mm.
Jag har sett bilder på, ja, återigen bilder du ska lägga upp, men alltså, man ser inte personer som står på däck, för att de skulle kunna stå raklånga i mynningarna på kanonerna i tornen.
Liksom. Ja. Och i praktiken så när man väl har dem till sjöss så är det i praktiken väldigt bra mål för fientligt bombflyg.
Superbra mål.
Ja, men det är ju någonting med den här typen av väldigt auktoritära stater och att tänka stort. Jag menar, i Sovjetunionen så var man mer rationell när det gällde, alltså, man tar produktion av stridsvagnar, då hittade man, ja, vi har T-34, den är jättebra. Vi kommer, under det här kriget har vi 96 500 förluster i totalförstörda vagnar. Men det är lugnt, för vi bygger så många av de här jättebra vagnarna. De är lätta att bygga, de är lätta att framföra. Vi kan ha liksom ett gäng icke-läskunniga bönder i den och de kommer att kunna använda den med utmärkt resultat. Mm. Och sen lite senare hittar man Josef Stalin 2-vagnen, liksom också är ganska enkel att bygga det där. Men så de är mycket rationella när det gäller just materiell, men när det gäller arkitektur och liknande, alltså det här med hur man tänker sig världen. Alltså det är sånt här med att de helt vägrar att acceptera att naturen finns och naturen har lagar. De hade ju den här stjärnan, vad heter han nu, Lysenko, som mer eller mindre bara tyckte att Darwin har fel. Det är han, den här Lamarck, som har rätt istället. Lamarck, han tänkte sig liksom att en giraff har en lång hals för att, hur hamnar den här på de giraffer? Den har en lång hals för att dess anfäder hela tiden har stått och sträckt sig mot träden och då successivt blir liksom halsen längre och längre för varje generation. Så man liksom ärver egenskaper. Och Lysenko tänkte sig samma sak fast med allt egentligen. Så att han tänkte sig att om vi låter säd i det här bondelandet som ofta har svält, om vi tar massa säd från bönderna och så lägger vi ett kallt utrymme och så tar vi frön från det här sädet och sår det, då kommer vi få säd som är liksom, det är köldresistent, vilket man kan odla på vintern. Ja. Och Niall Ferguson påstår också att han försökte framställa supersoldater genom att korsa schimpanser och människor. Alltså han är någon så här liknande, han skulle passa ganska bra i Nazityskland också, just den här totala icke-acceptansen för verkligheten.
Återigen, det totalitära regimer producerar i efterhand lustiga företeelser, eller vad ska man säga?
Ja, det är rätt mycket sånt där som man tänker att det var skönt att de inte gjorde det med tanke på vad de faktiskt gjorde, liksom, illa nog.
Bra, tror vi drar ett streck där. Som sagt, vi skulle kunna prata hur länge som helst.
Ja, visst.
Innan vi går, så jag tänkte ju så här, vi är ju inte direkt som andra poddar. Correct. Eller såna här saker. Vi kräver ju inte av dig, kära lyssnare, att du ska gå in och rate oss eller kommentera eller någonting sånt, utan vi drivs ju utav Pennornas Värld.
Jamen.
Som en upplevelseklubb. Och väljer man att prova på ett medlemskap hos oss, så har man ju allt att vinna. Speciellt nu om man går in idag när vi spelar in, så finns det att välja i sitt välkomstpaket, nämligen Hitler invaderar Storbritannien, en DVD som jag tycker premissen är i närheten av de här fantasifulla sakerna vi har tagit upp under programmet.
Det är kul, ja.
Alltså om, just då om man tittar på mål, medel och vilja i Operation Selöve, att ta sig över och då slå Storbritannien helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur många stackars tyska fallskärmsjägare man hade tänkt skulle liksom ramla ner över...
Många.
Många där. Så det är helt enkelt en kontrafaktisk historieskildring som jag varmt kan rekommendera. Har du spanat in någonting?
Ja, alltså ute nu på vår värvningssida så har vi en bok som heter Vi försvarade Normandie. Och den tycker jag själv, alltså det är en sån här som jag är faktiskt lite småstolt över att vi har tagit fram. För att det vi gjorde där, det var att vi skickade iväg folk till National Archive i USA. Och sen fick de springa runt någon vecka och gräva i grund och botten. Och det de hittade då, det var att de hittade förhörsprotokoll med tyska generaler som stred i Normandie 1944, som amerikanerna hade, ja, de hade sammanställt det och så hade det lagts i någon låda någonstans. Och sen så hittade vi det och gjorde en bok av det hela, vilket är lite coolt, för att det mesta av det här har inte publicerats i någon meningsfull omfattning tidigare, utan men nu gör vi det, vilket jag tycker är roligt eftersom jag är historienörd.
Man ska alltså gå in på pennanochsvaret.se/bli-medlem. Där väljer man ihop sitt välkomstpaket och det är 2 utrustningsdetaljer och 2 böcker, alternativt en bok och en DVD, tror jag. Vi har ett par stycken som man kan välja där. Så att, och de här 2 då, Hitler invaderar Storbritannien och Vi stred i Normandie, finns där nu till den lilla summan av 296 kronor. Sen ska vi också säga, eller hur, att medlemskapet är ju, det är noll bindningstid, det finns...
Det är inget köptvång.
Det är alltså absolut inget köptvång, det är ingen medlemsavgift, så att det är ju bara att prova på.
Ja.
Helt enkelt, lättast. Så det tycker jag du ska göra, kära lyssnare. Nu har vi sagt det. Du, Mattis, tack för att du kom hit.
Ja, men tack själv.
We shall never surrender. Vår beredskap är god.